Välkomna till denna tredje och sista föreläsning i serien som har handlat om den kristne, staten och politiken. Den lutherska tvåregimentsläran granskad. Det kommer bli delvis lite repetition från de tidigare gångerna. Första gången handlade det om synen på staten, dess uppgift och dess gräns. Andra gången handlade det om människosyn och politiska beslut. Och idag är alltså ämnet Guds rike och Svea rike, prioritet, ansvar, konflikt. Och man kan säga att de här tre föreläsningarna är egentligen att vi har sett på samma ämne liksom utifrån tre olika infallsvinklar. Men egentligen hela tiden samma sak. Och vad är egentligen denna sak? Hur ska man beskriva den? Man kan säga så här att det handlar om hur förhåller sig vårt liv i skapelsen till vårt liv i frälsningen. Vi är alla skapade att leva i världen. Och samtidigt som kristen har man blivit frälst ut ur världen på ett sätt. Och ändå ska man vara i världen. Och hur förhåller sig de här båda verkligheterna till varandra? Ett sätt att beskriva det är att säga att vi lever i två riken. Ett himmelskt rike och ett jordiskt rike. Och det här är ett bibliskt sätt att beskriva det. Och jag tänkte att vi ska börja där och se att detta är ett bibliskt sätt att tala om ett dubbelt medborgarskap. En kristen har ett dubbelt medborgarskap. Och frågan är då sedan, hur förhåller sig de här båda medborgarskapen till varandra? Alla medborgarskap har rättigheter och skyldigheter. Och vad är fallet att leva i ett jordiskt rike och i Guds rike, i Svea rike och i Guds rike? Så om vi börjar i det bibliska och får fatt i det här att det faktiskt är så det beskrivs. Så skulle jag först vilja hänvisa till Filipperbrevet kapitel 3, vers 20. För där beskriver Paulus att vi har fått del i ett himmelskt medborgarskap. Filipperbrevet 3:20. Och samtidigt med detta så är det tydligt att just Paulus, han bevarar sitt jordiska medborgarskap. Paulus tillhörde de som var lyckliga nog att ha ett romerskt medborgarskap. Många som levde i romarriket gjorde det utan att vara medborgare. Vi kan tänka på alla slavar. Och att få medborgarskap, det var en oerhörd sak. Och vi vet när Paulus träffar en person som säger att han har fått köpa sig det här medborgarskapet. Och Paulus säger att han är född med det. Så Paulus kunde med Cicero säga, Civis Romanus sum. Jag är romersk medborgare. Och på detta sätt kom han också i åtnjutande av sina rättigheter som medborgare. Till exempel apostlärningarna 22-25. Det gick alltså inte att behandla honom hur som helst. Han kunde vädja till kejsaren. Han hade ett rättsskydd som medborgare i romarriket. Så Paulus är ett väldigt tydligt exempel på det här. Att en kristen har två medborgarskap. Men då är frågan om han nu hade rättigheter. Vad har en kristen för skyldigheter i det jordiska riket? De här frågorna blev väldigt aktuella på 1500-talet när grupper som kom ur reformationen men som ville föra det i en annan riktning än vad Luther och Melanchthon ville. Så de menade att en kristen inte kunde vara soldat, inte vara domare. Och så vidare. Och eftersom de här frågorna fick sån aktualitet där på 1500-talet så är de ganska noggrant behandlade i den lutherska traditionen. Och vi ska nu då se på en del av de svar som man har givit på de här frågorna. De båda tidigare gångerna som vi var samlade kring detta så har jag försökt att ta fram och aktualisera några kärntexter kan vi säga från 1500-talet. Från Luther och från våra bekännelseskrifter. Så ska vi göra även idag, och på det bladet ni fick som vi strax ska återvända till så har vi en viktig text. Men jag tänkte börja i en annan källtext. Och den har jag inte delat ut för den är inte så koncentrerad. Den är lite längre. Men det är Ja, det delas ut ett blad och det finns där nere några extra om inte alla har fått. Så kan vi nog se till att det kommer ut där. Ja. Vi ska strax komma till innehållet i det. Ja. Jo, jag tänkte börja i Luthers utläggning av Första Mosebok 1-4. Luthers Genesis-utläggning. Luther såg i Första Mosebok 1-4 liksom alla villkor och förutsättningar för människans existens sammanfattade i Första Mosebok 1-4. Och hans utläggning av det här är en fantastisk skildring av människans, hur han ser hennes villkor satta där. Det första Luther stryker under, det är att det upprättas en relation mellan Gud och människa genom Guds ord. Gud talar till Adam och Eva och genom ordet skapas relationen. Människan skulle där tro på Guds ord. Hon skulle efterfölja det och hon skulle prisa och tacka Gud. Så Luther ser paradiset som ett tempel, som en kyrka. Så att han ser att här är det första, och för er som var med tidigare så minns ni att Luther räknade här med de tre: ecclesia, oikonomia och politia. Alltså kyrka, familj, samhälle och stat. Och det första där, ecclesia, det menar Luther finns som det just första. Nämligen när Gud träder i gemenskap med människan genom att tala sitt ord och människan svarar med tro och lydnad. Vidare är det tydligt att Adam och Eva och deras barn utgör den första familjen och de ska arbeta. Och det här då med familjen och arbetet, liksom näringen, näringslivet skulle vi säga, det kallar Luther för oikonomia. Och bägge de här, ecclesia och oikonomia, som då människan kallas att leva i, finns där redan före syndafallet. Men sen kommer syndafallet. Och efter Kains brott, när han har dödat sin broder, skildrar Luther hur Gud går in och liksom styr upp det här. Så han säger där att ingen får döda Kain och så vidare. Det ser Luther som början på politia. En slags ordning från Gud efter synden för att hålla syndens följder i schack. Så att i den här skildringen, alltså hans utläggning av Första Mosebok 1-4, så kommer politia, överheten eller staten, in först efter syndafallet. Det är som att medicinen inte behövs förrän det finns sjukdomar. I andra uttalanden så kan Luther säga att det här med stat och överhet, en slags organiserad form av mänsklig samvaro, finns redan i och med skapelsen, så han har lite olika uttalanden om detta. Men i som sagt den här stora utläggningen kommer staten in som det sista. Och Luther gör sedan en poäng av detta, nämligen att det som är skapelsens liksom grundfundament, det är livet med Gud och livet i familjen och den näring som liksom skapar det här livet. Det är där barn får växa upp och få sin näring och sitt skydd och så vidare. Staten kommer till som en slags överhet som ska låta det här livet finnas. Och vi ska idag särskilt se när det blir en konflikt mellan de här sakerna. Och det är när staten går in och försöker bli allt. Så att staten blir totalitär. Staten försöker liksom lägga alla delar av mänskligt liv in under sin domän. Det ska vi komma tillbaka till. Men därför är det en poäng att Luther här säger att de här två, kyrkan och familjen, näringslivet, ekonomin, finns som det första och som där som livet liksom finns. Och staten då som något sekundärt. Det här nu att människan sätts in i skapelsen i bestämda, vi kan säga, ansvarsområden eller livsområden är det som ibland har uttryckts att hon lever i olika stånd. Men det här med stånd är ju en föråldrad terminologi och man har talat om den lutherska treståndsläran. Och det Luther menar med det, eller det man har menat med den termen för att beskriva Luther, det är just att människan lever i liksom tre områden som är varandra överlappande. Så hon lever samtidigt, även nu då, om hon är kristen, i kyrkan, i familjen, i sitt arbete och i en stat. Det är tre aspekter av livet. Hon är liksom insatt i mängder av relationer. Som man kan sammanfatta genom de här tre termerna. Ekklesia, oikonomia, politia. Om det alltså börjar i tron. Det börjar i förhållandet med Gud. Tron tar sig uttryck i kärlek. Så är Luthers grundtanke att denna kärlek ska liksom kanaliseras ut. I de här givna sammanhangen man är insatt i. Till nästan som man möter i sin familj. Och familj här, det är ju släkt i vid mening. Alltså alla har en familj i den meningen. De som är de närmaste och de man har att göra med arbete eller studier eller kultur. Där ska kärleken kanaliseras ut. Och i det här ligger Luthers kallelselära. Jag tjänar min nästa genom att i de här vardagliga relationerna leva ut tron och den kärlek som kommer av tron. Och detta är nu viktigt. Han menar att detta också för en kristen ska ta sig uttryck och kanaliseras in i en tjänst i staten. I politia. Och nu ska vi inte fördjupa det här för det hade vi tidigare gånger, men Luther menar ju att en kristen verkligen kan gå in som till exempel soldat eller polis skulle vi säga, eller domare. För att den rätt som där då ska skipas, rättvisa och rättfärdighet, ytterst sett syftar till att skydda den svage. För om man inte har någon rätt, ingen rättvisa, ingen rättsskipning, så kommer de starka att förtrycka och på olika sätt det kommer drabba de svaga. Så rätten är till för att skydda de svaga och därför kan en kristen också gå in i olika former av våldsutövning som Luther inskärper när han säger att en kristen kan vara soldat med gott samvete. Det råder alltså ingen konflikt som Luther ser det mellan de här tre tillstånden eller sammanhangen som en kristen lever i. Tvärtom så kallar han dem för heliga stånd. Och han kallar dem för heliga ordningar. Och det här med ordningar eller som en orden, det är en polemik mot munkidealet. För han säger att familjeidealet och arbetet i samhället är befallt av Gud. Därför är det heligt, för att det är helgat genom Guds ord. Och att leva i det är just där Gud vill ha oss, i världen men inte av världen. Detta helt kort om det som ibland kallas då för den lutherska treståndsläran. Men nu blir det lite komplicerat. För nu har vi talat om tre ansvarsområden och samtidigt har vi ju det här med två regementslära. Två, tre. Hur förhåller sig två regementstanken till treståndsläran? Man kan säga att det är två sätt att beskriva nu en kristen i världen, en kristen i skapelsen. Och treståndsläran, den går liksom lite närmare in på det som två rikesläran eller två regementsläran, den räknar bara med andligt, världsligt. Medan tre, då tittar man närmare på det världsliga och säger, ja, där är dels överhet, stat och familj, näringsliv, vi skulle kunna säga civilsamhälle. Så treståndsläran är en lite annan modell, men man kan förenkla lite och säga att den delar upp den världsliga delen i tvåregimentsläran i överhet, stat och civilsamhälle, alltså familj, yrke och så vidare. Kärnan i det här som då Luther kallar för oikonomia, familj och näringsliv, och det var ju på den tiden ofta när man i jordbruk och så, att familjen var också en slags arbetsgemenskap, en arbetsenhet liksom. Kärnan i Luthers tänkande där, det är familjen. Och vill man se vilken roll och betydelse Luther tillskriver familjen, så kan man se på det fjärde budet. Utläggningen av det fjärde budet, du ska hedra din far och din mor, i Stora katekesen. Som vi inte hinner göra här nu, men där har man en väldigt lättillgänglig skildring av livet som man är insatt i. Nämligen, alltså Luther har inte det här att vi bara är individer som är insatta här i världen. Utan vi är alltid insatta i ett sammanhang, i en samhörighet med andra. Och därför menar han att barn har en skyldighet mot sina föräldrar och föräldrar skyldighet mot sina barn. Och här har vi Luthers tanke om en god auktoritet. Den goda auktoriteten, och det här är nu väldigt viktigt för hans samhällsförståelse. Föräldrar har fått av Gud en auktoritet att uppfostra sina barn. Och det här kan inte staten ta ifrån dem. Och det här blir väldigt viktigt när vi nu kommer fram så småningom till kristna skolor till exempel. Så utifrån ett Luthers sätt att tänka så är skolan en slags förlängning av föräldramandatet. Föräldern har fått ett mandat, ett uppdrag av Gud att uppfostra barn. Och så tar liksom föräldern hjälp av läraren då. Men det är egentligen på förälderns mandat som det här ska ske. Medan i vår tid, vi ska komma tillbaka till det sen, så är det ju mera att man ser det som att det är statens skola och det är statens uppfostran av barnen. Och här blir det en konflikt mellan en luthersk syn på civilsamhälle, alltså inklusive skola, stat och föräldramandat. Innan vi lämnar den här treståndsläran eller de här tre livsområdena, så är det nu väldigt viktigt att poängtera, som vi gjorde ihop med tvåregimentsläran, att Luthers tanke är att det är Gud som verkar genom alla de här tre. Gud verkar genom överheten och håller på så sätt tillbaka det onda. Det är han som verkar genom familjestrukturer och på olika sätt, och djupa sett är det Gud som ger barnet näring och skydd och på olika sätt, och det är han som verkar genom kyrkan och räcker fram evangelium och sakrament. Luther kan på det sättet skildra hur Gud liksom verksam i sin skapelse och människan får vara medarbetare på olika sätt. Därför så ska en kristen inte tänka så att om jag verkligen ville tjäna Gud så måste jag arbeta helt i kyrkan. Därför att med denna syn som jag nu har beskrivit så tjänar en kristen Gud i alla de här områdena. Som förälder, i näringsliv, i överhet. Givetvis då i ärliga arbeten och som är meningsfulla, som ger andra något som de behöver. Luther tar här gärna bagaren som exempel. En kristen tjänar Gud genom att vara bagare och är på så sätt en slags medskapare som ger andra det de behöver. Gud behöver inte våra goda gärningar, men vår nästa behöver våra goda gärningar. Det finns mycket mer att säga om detta, men här har vi grunden för den lutherska kallelseläran som jag gärna ville nämna nu när vi talar om detta. Det finns mycket mer att nämna, framförallt det här när nu föräldrar inte uppfyller sin plikt, när en överhet inte uppfyller sin plikt, när den blir tvärtom ond, när föräldrar handlar ont. Hur ska vi se det i relation till Guds allmakt och sådana frågor? Men det kan vi komma tillbaka till kanske efteråt i frågorna. Nu tänkte jag istället att vi ska se på helt kort på den texten som vi har då framför oss på bladen, som är från Augsburgska bekännelsen, artikel 28. Och som ni märker när vi läser den här, och som ni märker nu i det här Luthers utläggning av första Mosebok, så skildrar Luther och Melanchthon här i hög grad hur kyrka och samhälle och överhet kan samverka med varandra. Hur de fungerar ihop och är meningen att fungera ihop. Och jag vill bara ännu mer stryka under det nu, för då har vi det här med ansvar, hur en kristen verkligen kan tänka så här. Hela skapelsen tillhör Gud, inte bara det som är i kyrkan. Men sen ska vi resten av tiden skildra konflikten som blir när en stat går över sina gränser och det blir konflikt mellan jordiskt rike och Guds rike. Men först ytterligare för att stryka under det här harmoniska som man tänkte sig och som Paulus till exempel skildrar i Romarbrevet 13. När det är harmoni mellan andlig och världslig makt. Artikel 28 alltså har rubriken om den andliga makten, och den här finns, ska jag säga, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Så den förkortning som ni har här, SKB, det är alltså Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Där skriver Melanchthon då så här. Därför har det våra, för att vägleda samvetena, tvingats att klargöra skillnaden mellan den andliga makten och den världsliga makten. Och lärt att båda dera på grund av Guds bud skall omfattas med vördnad i Guds namn och visas all heder såsom Guds största välgärningar på jorden. Och lite senare i samma artikel. Då sålunda den andliga makten meddelar eviga gåvor och utövas blott genom ordets ämbete, står den icke i vägen för den världsliga styrelsen, lika lite som konsten att sjunga gör intrång i densamma. Ty den världsliga styrelsen sysslar med helt andra ting än evangelium. Överheten skyddar icke själar utan kroppar och lekamliga ting mot uppenbara oförrätter och betvingar människorna med svärd och kroppsliga straff. Evangelium skyddar själarna mot ogudaktiga åsikter, mot djävulen och den eviga döden. Man kan säga att här skildrar Melanchthon överheten på ett sätt som Paulus gör det i Romarbrevet 13. Den är Guds tjänare som ska straffa det onda och befrämja det goda, och en kristen ska underordna sig den. Men samtidigt ska vi minnas vad Melanchthon skrev som vi såg på andra ställen i Augsburgska bekännelsen, nämligen när överheten, om den påbjuder något som Gud inte har befallt eller förbjudit, så ska en kristen vägra lydnad. Och här kommer vi in på det här nu att det inte alltid är så enkelt som det står här. Att jag tänker särskilt på det här nu. Den andliga makten står inte i vägen för den världsliga styrelsen. Men om den världsliga styrelsen blir totalitär, så kan vi säga att det blir en konflikt mellan den andliga och den världsliga makten. Och det blir förföljelse och konflikt. Men vi ska komma tillbaka till det strax. Jag tänkte helt kort säga något om prioritet som vi har i titeln. Guds rike och Svea rike. Prioritet, ansvar, konflikt. Vad gäller prioritet så kan vi ju helt enkelt tänka på ett bibelord från Bergspredikan. Sök först Guds rike, så ska allt det andra tillfalla er. Guds rike beskrivs som skatten i åkern och som den dyrbara pärlan som ska sökas framför allt annat. Och vi kan tänka att alla jordiska medborgarskap och alla jordiska riken, de kommer och de går. Men det finns något som består. Och Hebreerbrevet skildras det hur en kristen har fått del i staden med de fasta grundvalarna som aldrig kan rubbas. En kristen blir genom detta nya medborgarskap, skildras det också, en främling här i världen. På så sätt att det är i det nya, det som är i Guds rike, det som är i Kristus, som identiteten finns. Och så får vi liksom se tillbaka på vårt liv, så att säga, i Adam, utifrån det här nya. En kristen har fått del i Guds rike och har sin identitet i Kristus och kan från det se tillbaka på sitt liv, liksom i Adam, i skapelsen. Så i den meningen finns det en prioritet där Guds rike såklart kommer först. Men poängen är också att det är just detta nya som pekar tillbaka till det gamla, till livet i skapelsen. Den tyske teologen Oswald Bayer, han har uttryckt det så här, att den nya människan kallas inte att gå ut ur den gamla skapelsen, utan tvärtom att verka i den. En kristen är en ny, är någon i Kristus är han en ny skapelse, säger Paulus. Men istället för att lämna livet i skapelsen, hon ska lämna världen, synden, men livet i skapelsen, det är där kärleken ska levas ut. Då kommer vi fram till konflikt mellan Guds rike och det jordiska riket. Det här skildras i vissa bibelböcker ganska så utförligt. Och en enkel minnesregel är ju att om vi har Romarbrevet 13 som liksom ett huvudord för en kristens förhållande till staten, Romarbrevet 13, så har vi också Uppenbarelseboken 13. Där en överhet eller makt eller stat, stat är ju ett modernt ord, men vi kan säga en överhet, tecknas på ett annat sätt, nämligen som något ont. I Uppenbarelseboken 13 skildras det som antikrist som förföljer de kristna. Men vi ska samtidigt minnas att det inte är staten i sig som skildras som något ont. Det är inte ordningen i sig att det finns en överhet. Den är god, det är Romarbrevet 13. Men den kan tas i bruk för något ont. Och då ska vi minnas att det här gäller ju alla saker i hela skapelsen. Allt kan förvändas och tas i bruk av det onda. Och ju mera kraftfullt något är, ju mera gott kan det göra. Men det är också så att ju mera ont kan det också bli. Och om vi tänker på, jag menar, en människa som kommer i den ondes våld och blir använd av den onde, kan åstadkomma väldigt mycket ont. Men en mäktig ängel som kommer i det ondas våld kan göra ännu mera ont. Så att ju mer makt och ju mer kraft något har, desto mer ont blir det när det kommer över på andra sidan. Och en stat eller en överhet är en oerhörd maktansamling, kan vi säga. Och en oerhörd kraftansamling som finns och som kan göra väldigt mycket gott. Som Melanchthon säger, det är den största välgärning på jorden när en överhet fungerar och håller rätten vid makt. Men om detta onda, om detta kraftfulla kommer i det ondas tjänst, då träder den totalitära staten fram. Och det här är något som faktiskt är ett tema i Bibeln, den här konflikten mellan världens rike och Guds rike. Och hela nu när vi talar om en luthersk tvåregimentslära, skulle jag säga att ett grunddrag i en luthersk tvåregimentslära är att den räknar med det ondas realitet. Den räknar med det ondas realitet. I första Johannesbrevet kapitel 5 så står det att hela världen vilar i det onda, eller i den onde, som det också kan översättas. Det står faktiskt så, hela världen vilar i det onda eller den onde. Gud håller tillbaka det onda som vi har sett genom överhetens svärd som håller tillbaka det onda, och genom evangelium som möter det onda med förlåtelse och nyskapelse och nytt liv. Men så skildras det också när detta kommer ända fram till förföljelsetider. Och jag tänkte vi ska backa i tid och se när världsriken dyker upp i historien. Och det möter vi på ett särskilt sätt i Daniels bok. I Daniels bok har vi Nebukadnessars dröm om en staty med huvud av guld, och så går det neråt, det är silver och koppar och järn, och sen är det järn och lera, och det är olika riken som ska komma. Och det som händer där, det är att det träder upp världsriken som har en mycket mycket större makt än de som vi har sett tidigare. Så Israel hade länge haft sina grannar och strida mot, grannfolk, filister och andra. Men i och med Assyrien så kommer ett stort världsrike. Och när vi kommer in i Daniels bok så är vi framme vid Babylon, som är detta enorma rike. Och det avlöses sedan av Persien och Grekland och så Romarriket. Och här ser vi hur de här rikerna hotar Guds folk. Och den här konflikten där mellan Guds folk och ett världsrike är det som man kan sen spåra ända fram till Uppenbarelseboken, som är antikrists kamp mot Guds folk. Psalm 2. Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Det finns alltså en konflikt som går genom historien där riken liksom inte har hållit sin gräns utan gått över gränsen, blivit totalitära och kommit att förfölja Guds folk. De här skildras alltså i Daniels, senare i Daniels bok också som olika djur i kapitel 7. Det är lejon, panter, och de har med örnvingar, och vi känner igen det här från Uppenbarelseboken. Och det här med att en stat som är något så väldigt kraftfullt lätt kan gå över den här gränsen och bli en totalitär stat. En tänkvärd sak där är att många stater, nationer har djur i sina vapen på olika sätt. Och ofta är det lejon, björnar, örnar, sådana här kraftfulla djur. Och det är något väldigt gott så länge den är i rättens tjänst. Men samtidigt ligger där en påminnelse att detta lätt perverteras till att bli något som vill lägga allt under sig, också det andliga. Låt oss tänka lite på Daniels bok igen. Vi minns alla de tre vännerna som vägrade att tillbe den här bildstoden som Nebukadnessar satt upp. Och det är intressant att tänka på att här föll alla ner och tillbad den här bildstoden, utom de här tre. Och då kan man tycka, vad spelar det för roll med tre? Låt dem vara. Men icke. Det ligger i det här totalitära att alla ska in under det. Och sen är det Daniel i lejongropen. Då var det en enda person. Och han gjorde det i sin kammare. Gick han in och tillbad Gud, som vi minns. Han öppnade fönstret mot Jerusalem. Men trots att han stängde in sig och var i sin kammare. Så även där skulle man in. Och även han skulle in under denna allomfattande makt som man ville bygga upp. Och det här som vi då kallar tyranni, den tyranniska staten, den kännetecknas alltså av att den inte respekterar de gränser som Gud har satt. Inte gränsen mot ekklesia, alltså det andliga. Inte heller gränsen mot oikonomia, alltså det som rör familj och yrke. Utan den totalitära staten vill in överallt, lägga allt under sig. Det är det som kännetecknar den. Vad kan vi säga om detta i ljuset av den lutherska tvåregimentsläran? Då tänkte jag igen att vi tar fram vårt blad och lägger märke till lite detaljer nu i den andra texten. På ett sätt som påminner väldigt mycket om det vi såg på första gången, då vi såg på Luthers skrift om den världsliga överheten 1523. På ett sätt som påminner om det så betonar Melanchthon här att överheten har att göra med kroppen. Rad 4. Överheten skyddar icke själar utan kroppar och lekamliga ting mot uppenbara oförrätter och betvingar människorna med svärd och kroppsliga straff. Alltså när en överhet vill gå längre än det som är den yttre, det som har att göra med egendom och kropp och alltså det här som är uttryckt så här, det yttre, så går den över en gräns. Luther säger samma sak som sagt. Om den världsliga överheten 1523, det betonar han att överheten har att ägna sig åt det som rör kroppen. Och den ska inte gå in och försöka lägga sig i det som rör själen. Då har den gått över en gräns. Det här när en tyrannisk överhet går över gränsen har vi sett hemska exempel på under 1900-talet. I form av nazism och kommunism. Gemensamt för bägge dessa ideologier, det var att allt skulle läggas under den politiska ideologin. I nazismen kallades detta för Gleichschaltung. Det var ett program, Gleichschaltung. Det betyder att allt skulle ordnas in under den nazistiska ideologin. Från liksom den minsta barnuppfostran till olika ungdomsförbund till olika idrottsrörelser. Allting ordnades och organiserades i olika nazistiska föreningar och förbund. Och den här ideologin skulle in överallt. I media, i näringsliv, alla sektorer i hela samhället skulle in koordineras med nazivärlden. kultur, idrott, fritid, familj. Gleichschaltung. Kommunismen på samma sätt. Jag hörde det skildras. Ni tänkte kommunismen till exempel som lägger Baltikum under sig. Så räckte det inte sedan att du lojalt och lydigt gick på om det var föreläsningar om kommunism och utbildningar i kommunism, utan du skulle tänka kommunism. Det skulle in i tankarna alltså. Och fanns det tecken på att någon bara gick på det här på ett yttre sätt utan att ta till det sig i sitt inre, inte tänkte så, så var det något som man ville komma åt. Och man kunde straffas för det. Och det är det här ljuset som vi ska se en bok som jag tror alla känner till. Orwells 1984. 1984, den skrevs, eller den publicerades 1949. Den skrevs väl året dessförinnan. Men det han skildrar i den, det är ett totalitärt samhälle. Och här har vi brottet thought crime. Tankebrott kunde du dömas för. Så att bara detta att tänka fel blev en brottslig handling. Då är frågan, vad kännetecknar vår tid? Jag tänkte innan vi kommer fram till den frågan bara ge en kort exposé som jag menar träffar något väldigt viktigt för att förstå västvärlden, alltså hela Västeuropa och i någon mån USA. Nämligen det man ibland kallar för nihilism. Och nihilism kan man lägga olika saker i, men det är någonstans att det finns inget givet. Det finns inget givet rätt och inget givet fel, utan allting är vad vi skapar. Det är vad vi gör det till. Man förnekar världen, man förnekar världsordningar och man förnekar, början på detta är att man har förnekat Gud. Men man kan skilja mellan tre steg i Europas utveckling mot det här, mot en form av nihilism. Den första är runt sekelskiftet 1900. Då har Nietzsches tal om att Gud är död börjat liksom slå igenom på ett mycket bredare sätt. När man kunde där förneka att det fanns givna värdeordningar, att så här ska det vara i samhället. Det är liksom bara en given ordning, om den nu är från Gud eller från något annat. Det spelar ingen roll. Men när man förnekade den och liksom såg det som en frigörelse, så upplevde man det som just något befriande. Det var ett stort, kan vi säga, uppror mot givna ordningar. Och man upplevde det som en befrielse att få gå emot en given värdeordning. Man såg det som att släppa lös mänsklig kraft, skaparkraft och på olika sätt. Nästa generation som nu var efter första världskriget, de upplevde en annan typ av nihilism. Detta att ge upp och gå emot olika värden och att det här stora liksom kollektiva hade nu avlösts, där man upplevde det som något meningslöst. Det ledde bara till död och förgängelse och ödeläggelse. Samtidigt kom nu tankar att ge sig hän åt något som var större än individen. Mitt liv är inte så viktigt, men det här stora målet är det viktiga. Och där har vi i hög grad en förklaring till nazismens, som fångar upp det här i liksom det kollektiva. Och i någon mån även kommunismen är ju en tro på det kollektiva. Staten, folket, nationen, rasen, klassen. Detta skulle liksom skänka nya värden. De gamla värdena, kyrkans värden, kristendomens värden, det var passerat. Men nu kom den nya värden. Och även här läste man Nietzsche som talade om att den nya övermänniskan som man talade om, som nazisterna anknöt till, skulle skapa sig nya värden. Nya tavlor talar han om istället för Mose-tavlor. Men efter kollapsen av de här stora systemen så återstår en ny form av nihilism där man inte längre tror på den stora idén. Utan man är tillbaka till individen. Så att varje individ själv ska sätta upp det som har att göra med mening och värde. Finns inget utifrån, utan det är upp till individen att skapa sig mening i sitt liv. Och som man säger med det postmoderna, alltså efter de här stora systemen har tappat sin dragkraft i hög grad, så är det ett slags uppgivande att hon kan nå en något som rör värden och mening. I det här så formas nu någonting, och nu vill jag säga lite om vår tid som vi sen efter i diskussionen kan återkomma till. Det är ju hur jag nu beskriver något. Det är ett försök till en slags tillämpning. Och det kan vara olika mening hur det här ska tillämpas. Men jag menar att man kan se hur det finns starka totalitära drag i Västeuropa idag. I Sverige idag. Alltså system av tankar som lägger en hård press på kristna. Som rör olika värdefrågor. Det gäller väl i synnerhet frågan om det sjätte budet. Och sånt som rör mänskligt samliv, familjefrågor, olika frågor som rör det. Detta har kommit att uttryckas i vad som kallas en värdegrund. Och denna värdegrund som det talas om, som finns på olika institutioner, företag kan ha värdegrund som man har hört anställda blir uppmanade att skriva på. De här värdegrunderna är ofta lite diffusa. Men att hävda en klassisk kristen äktenskapssyn till exempel är något väldigt kontroversiellt, och det är en väldigt hård press på kristna att inte säga vissa saker. Och jag hörde så sent som nu i helgen en person som berättade, som var uppvuxen i det gamla sovjetväldet. Och där visste man mycket väl vad man fick prata om och inte prata om. De gränserna fanns. Utanför den här gränsen får vi inte säga något. Och det visste alla om. Men nu upplevde hon samma sak i Sverige. Att det finns de här gränserna och utanför dem, det får vi inte prata om. Det är en slags totalitär tendens, skulle jag vilja säga det. Och vad som händer när man går över den, det är en helt annan sak än vad som hände om man gick över den i Sovjet. Men det finns någonting här som utifrån en luthersk tvåregimentslära jag tycker är intressant. Att det här nöjer sig inte med det yttre, inte med kroppen, inte med den yttre rättfärdigheten. Utan det är något som går in i tankarna, i värderingarna. Och vi kan återigen ta fram vår text från 28, Augustana 28. Sista meningen. Evangelium skyddar själarna mot ogudaktiga åsikter. Står det faktiskt. Mot djävulen och den eviga döden. Och de här åsikterna, alltså man blir inte mycket klokare om man tittar i tyska eller latinet här, utan det är helt enkelt meningar, och det Melanchthon, jag tror han innefattar allt möjligt, men åtminstone också värdefrågor, låt säga, som rör äktenskap och sådana etiska frågor. Och i skolor och på olika sätt Vi vet hur kristna skolor hamnar i skottgluggen liksom, om man hävdar vissa saker. Så det här totalitära är inte något som vi bara kan se på långt i fjärran, utan det finns. Och frågan är vart det var vi befinner oss, liksom om det är något som ökar eller om det har börjat släppa eller så. Det kan vi också ha olika meningar om och kan återkomma till. Ja, det är några minuter kvar och jag skulle vilja gå in på en sak till före avslutningen. Och det är att om det här är någonting där vi ser en slags totalitär tendens från inte bara staten utan också från civilsamhället. Allt det här som ligger i media, kultur, alltihopa. Men vi ska också minnas att det finns en totalitär riktning från religionen över de andra områdena. Och Luthers poäng är att de här tre områdena, de ska finnas parallellt, sidoordnade. Och om en av dem försöker sätta sig över de andra och lägga allt under sig så blir det fel. Och det gäller även om religionen vill lägga allt annat under sig. Då har vi här förstås frågan om islam. Och islam i vissa utformningar är totalitärt när det vill lägga allt, alltså även det politiska och hela, under sina institutioner. Så att till exempel att sharia ska råda överallt i ett samhälle. Nu menar ju även kristendomen att förstås lägger religionen allt under sig. Men det speciella med den kristna tvåregimentsläran är ju att just när kyrkan har makt så avstår den makt, nämligen i samhället, för där ska inte kyrkan styra. Det ska kejsaren göra, eller fursten, eller vem det nu är, som gärna får vara kristen, men det är inte biskopar och andra som ska styra i samhället. Och därmed är jag inne på en annan kritik som jag tycker man kan ha utifrån en luthersk tvåregimentslära, nämligen när kyrkan uttalar sig om politiska frågor. Som Svenska kyrkan ofta gör för att visa att den är relevant. Så uttalar sig om politiska frågor där kristna kan ha olika uppfattningar egentligen. Och ofta hamnar man då till vänster på en politisk skala. Vilket skapar spänningar, och vi vet att det är många som säger att de har lust att lämna Svenska kyrkan också av det skälet. Att man inte känner sig hemma politiskt för att den tar ställning. Men det är också att gå över sin gräns. Det är att försöka lägga mer under sig och än man är kallad till. Den ska ägna sig åt evangelium. Och jag bara nämna det också, i den lutherska tvåregimentsläran som vi inte har varit inne på så mycket på här, finns något som kallas för väktarämbetet. Att när en stat verkligen överträder Guds bud, då kallas kyrkan att tillrättavisa staten. Och det bygger förstås på en tanke där kyrkan verkligen har en sån plats i ett samhälle, vilket den fortfarande har i många länder. Nämligen liksom en profet i Gamla testamentet kallades att tillrättavisa kungen. Så kallas kyrkan att tillrättavisa en stat. Och frågor som vi kunde tänka på här, det är när det är klara Guds bud som överträds. Vi var inne på det också någon gång tidigare, till exempel abortfrågan kunde man nämna här. Till en avslutning nu. När vi har sett vilka krafter Bibeln räknar med, och i synnerhet om vi läser några rader i Uppenbarelseboken om vilddjuret och antikrist och allting och förföljelser mot de kristna. Och när vi ser vad de här stora ideologierna på 1900-talet har ställt till med, så skulle jag nu vilja avsluta med fyra saker som vi kan säga en kristen kallas till. Fyra saker som en kristen kallas till utifrån vad vi nu har sett. Det första är bön. Bön för bägge regimenterna, det andliga och det världsliga. Inte minst det världsliga. Första Timoteusbrevet 2:4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Bön för överheten. Det andra som vi kallas till är ju arbete i båda rikena. Att arbeta och verka på de sätt vi kan allesammans i Guds rike och i det jordiska riket. Vi tjänar Gud på båda ställen, liksom Daniel tjänade Nebukadnessar i Babylon. Så kallas vi att tjäna också i hedniska stater och under hednisk överhet som något som Gud vill. Det tredje vi kallas till är ju att vittna. Vittnesbördet, det kristna vittnesbördet. Att vi får vara med och bygga upp och vittna där det går. I församlingar och på olika sätt. Vi kan tänka på Uppenbarelseboken 12, vers 11, att även under hemska förföljelser så står det att de vann seger genom sitt vittnesbördsord. De övervann åklagaren, står det, genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Och detta är då det fjärde som vi kallas till. Att när det blir konflikt, verklig konflikt, så kallas vi till lidande. Vi ska inte glorifiera lidandet. Men det ska heller inte, och det ska inte framställas som något oövervinneligt. Utan Gud har makten och det finns satt en gräns för kristnas lidanden redan innan det har börjat. En kristen kallas då att hålla fast vid Guds ord. Och det är där segern finns, så som den skildras, som vi nu såg i Uppenbarelseboken 12. Och med detta har vi nått slutet, som har försökt skildra alltså förhållandet mellan två riken som under tidernas lopp har sett så olika ut. Från fredlig, harmonisk samexistens till skarpaste konflikt. Och så får Gud genom sin ande visa oss var vi befinner oss, vad vi är på väg mot och vad vi ska göra.